Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
Hej och välkomna till Eld och rörelse.
Ur det krig och perspektiv.
Med mig Martin Hansson.
Och med mig Myran Andersson.
Det är nalkas påsk.
Ja.
Vår bästa högtid.
Ja, du är peppad som vanligt.
Älskar den skiten.
Ja.
Älskar att gömma ägg.
Ja.
Älskar att hitta ägg. Forskaren är en ganska obehaglig karaktär för mina barn.
Okej, Du har byggt upp det så. Inte helt oväntat.
Vars bo man plundrar.
Aha, okej. Okay. Mm. Det är liksom påskharen har lagt sitt ägg i förhoppning att det ska kläckas nya påskharar där ur. Men så slaktar du ägget och så rinner liksom påskhare foster inälvarna ut och så är det godis.
Ja, nej, riktigt så kanske jag inte presenterar det. Kanske mer att den liksom gömmer sitt, i sitt bo så har den godis liksom för att kunna...
Mata sina barn.
Ja, kanske mot sig själv. Liksom ekorrar.
Okej.
Mm. Stämmer det här att ekorrar glömmer bort 70% av alla nötter?
Nej, det finns många olika studier på det där. I vissa verkar de glömma väldigt lite och andra glömmer de mycket. Så det kanske kan vara beroende av väldigt lokala omständigheter och det kanske är beroende av hur glömsk den enskilda ekorren är och så. Men det, alltså, just att de gräver ner nötter och sen inte återkommer till dem förekommer ju i alla fall. Liksom. Mm. Sen så kan det
är
också
det en viktig liksom, källa för fortplantning av nya träd?
Ja, jag tror att det är typ ekar i Nordamerika så är det en väldigt viktig bit i det där. Eller någonting, tror jag.
Okay.
Jag minns inte exakt, men det finns de träd där det är viktigt.
Vi har ett nytt ljudkort. Vi vet inte alls hur det här låter.
Nej.
Vi har experimenterat lite med det.
Då har du dratt ut lite på tiden här för att
få det att fungera.
Det ser väldigt proffsigt ut. Vi känner oss inte väldigt proffsiga när vi använder det.
Men det lyser massa lampor i olika färger, vilket ju är ett bra tecken, tänker jag.
Ja, det är bra. Det rör sig olika sådana
staplar upp och ner.
Staplar och så, ja.
Det är mycket ljud.
Ja. Så vi får väl se hur det går och i annat fall så får ni ju lida.
Jaha.
Det nalkas påsk och det nalkas lite ledigt. Tack för det, Jesus. Extra ledig dag.
Ja, som jävlar anamma så fint har sjungit.
Och det var för jävligt det de gjorde.
Mot Jesus?
Ja.
Ja, men det är vi väl alla överens om.
Ja. Ja, men verkligen inte okej. Okay. Men på tal om saker som inte är okej,
okay, mm-hmm,
så tänker jag att vi även idag kommer prata om...
Iran.
Sen kanske okej, okay, inte riktigt.
Nej. Lite platt analys,
det,
kan man säga.
Det är det ni får det
här,
från oss.
Det här är inte okej. Okay. Tack och hej.
Eller rörelse säger, inte okej. Okay. Nej, men okej.
Okay. Är det okej okay nu?
Vilken ände vill du börja?
Vilka ändar finns det att välja på?
Lite vad som har hänt och vad vi kan dra för slutsatser av det. Lite vad som håller på att hända. Vilka slutsatser vi kan dra av det. Sist, men inte minst, kanske varför det blev så här.
Det låter som att du har lagt en ordning. Eller liksom, du presenterar tre alternativ som bygger lite på en kronologi. Så jag skulle gärna börja från början då, vad som har hänt.
Okej, vi spelar in tisdagen den 31 mars. Skrivande stund, i talande stund, har den liksom den operationen som skulle pågå ungefär en vecka pågått en månad ungefär.
USA har vunnit. Eller Iran har förlorat.
Iran har förlorat.
Jättemycket. Det har Trump sagt alltså.
Ja, du
har sagt
Iran har förlorat.
Många gånger har han sagt det nu.
Och USA har vunnit.
Ja.
Väldigt mycket. Det är väl ungefär hans linje. Men det som har skett är ju då att man kan ju lyssna på tidigare avsnitt där vi behandlar detta om man vill gå igenom liksom börja det. Men det som vi pratade om i förra avsnitt för två veckor sedan har ju fortsatt. Alltså att det har skett en typ av utbyte. USA och Israel bombar Iran. Iran i sin tur beskjuter
Israel främst.
Israel,
eller inte kanske främst, men
Gulfstater, Israel, amerikanska baser, Gulfstater med ballistiska robotar och patrullrobotar. Eller vad en lyssnare var inne på, att vi egentligen bara ska kalla det för kryssningsdrönare kanske. Då.
Ja. Ja, visst.
Som någon typ av mashup då för att prata om de här kamikaze-drönarna då. Det som är tydligt nu efter det här förloppet är väl att det man lite kunde gissa skulle hända, och vilket vi då har också pratat om, har ju lite skett. Alltså att det är frånvaro om saker som har skett. Irans regim har inte kollapsat. Deras robotar är inte slut. Även om vi kan se en nedgång i mängden används. Alltså initialt var det salvor om kanske 20-30 robotar, vilket nu då kanske nere på 10-15. Men det är stadigt, det är varje dag, det är flera gånger per dag. Framförallt då mot Israel.
Det är lite snack om att det kanske däremot är slut på vissa försvarsrobotar. Försvarssystem.
Vissa försvarssystem. Det som, ja okej.
Okay. Arrow och Davids slinga.
Ja, Davids slunga.
Slunga.
Det vi kan väl, alltså, det finns ju vissa parametrar i det då som man behöver ta hänsyn till. Och det är kanske att Iran är liksom robotar eller liksom attacker mot Israel. Nödvändigtvis kanske inte går igenom i så mycket större utsträckning än tidigare. Däremot har Israels förvarning minskat. Det pratade vi väl förra, om jag inte missminner mig, att det har gått ner. Den liksom tidsgapet gäller fortfarande. Och det som de kan absolut ha fått liksom brist på jaktrobot av någon mening. Hezbollah har ju också gått in i kriget och skjutit salvor mot Israel. Inte i någon liksom, inte i pre...
Nej, inte som det var under början.
Under oktober, ja. Kriget. Utan det har varit en mindre salvo, men de har fortsatt. Och det sker ju markstrider. Israel har ju invaderat Libanon än mer och tagit super in. Israel och USA för den delen verkar ju framför allt liksom bara fortsätta göra det de gjorde. Så att alla parter gör ju lite det de har gjort hela tiden. Med tillägget att Hormuzsundet har ju då också liksom, alltså så, olje. Vi har ju både attacker mot oljeindustri, vi har Israel som attackerar petrolindustri, något som Trump blev väldigt upprörd över. Och nu i dagarna så gick Israel ut och sa typ, vi börjar få slut på militära mål och nu kommer vi börja bomba ekonomiska mål i Iran.
Trump har väl också sagt, ifall ni inte släpper på Hormuzsund igen så ska jag bara bomba typ elektricitet och vattendammar och sånt saker, vilket också bara jag säger så här, då kommer jag begå sånt som per definitionen är krigsbrott.
Ja, men liksom. Precis, då kommer jag begå krigsbrott. Så att situationen som den ser ut just nu är ju att egentligen på 2 veckor så har ingenting avsevärt förändrats. Det vi har fått ut från USA är liksom intressant, eftersom att de har ju någonstans varit tydliga med att de vinner det här, de avslutar det när de har uppnått sina militära mål. Det går skitbra. Sen har ju då Trump varit fortsatt ganska irriterad på
att Iran inte fattat att de har förlorat och ger sig typ.
Det är liksom på liksom andra länder.
Ja, just det.
Det är flera länder som har varit ute, bland annat Spanien, Frankrike och Italien, och varit så här, men ni får inte använda
våra flygbaser.
Flygbaser för att liksom transportera krigsmateriell till zonen. Parallellt med det här så pågår det ju liksom en ny uppbyggnad, och den var ju igång redan för 2 veckor sedan, där både då en expeditionsenhet från marinkåren och 82:a flygdivisionen och en, ja vad ska man säga, liksom en rapid reaction force från en sån bergsdivision.
Jaha.
Är på väg och är väl nu i närområdet.
Ja, men de flesta är väl framme, både Tripoli då. Man sa, det är inte ett av USAs stora hangarfartyg. Så bara, ja, men det är ju så stort så att det är typ stort som andra länders vanliga stora hangarfartyg. Så det är ett, ja, ytterligare ett utöver de två som den har. Och också den här Boxer, va? USS Boxer, som är också något sånt amphibious assault ship, som är ju båtar med andra båtar i sig och sådana saker.
Ja, det är inte ett stort skepp. Det är bara ett skepp med skepp i.
Ja, och liksom helikopter och flygplan på. Det är bara inte så många flygplan som på USS Ford och Abraham Lincoln.
Nej, men precis. Så att vi ser liksom en ny uppbyggnad, och den uppbyggnaden har ju då väckt frågan om ett eventuellt markkrig.
Ja.
Markstridskraft. Och det har liksom förnekats aktivt av Trump och av Hexet. Sen så välar de ju lite på det.
För de säger att de pratar ju om en del markoperationer då de kanske ska göra ifall inte Iran passar sig, eller som de kanske måste göra, tvingas göra liksom. Ja. Framförallt 2 är väl uppmärksamma då. Dels det här med att Trump har sagt då att de kanske måste hämta Irans uran från dem. Vilket ju, alltså, jag tänker att det är inte så omöjligt att USA har kapacitet att utföra det. Det är bara att det låter som en oerhörd jävla operation med väldigt höga insatser och bara skitdyrt typ att genomföra. Och den andra som är ju det här med då ön Karg som Iran har som en oljehubb. Och som de redan har bombat lite, men hotar att liksom erövra den som något sorts liksom, ni stoppar oljetransporterna ut härifrån, då tar vi er olja, eller er oljehubb på något sätt liksom. Mm. Och där, den är väl också så genomförbar, men det kommer dö massa amerikaner, för då kan ju Iran skjuta på dem liksom.
Ja, precis. Och vi kan väl liksom spekulera lite vad man tänker att de olika trupperna ska användas för. De kan ju vara en förhandlings, återigen liksom en förhandlings, ett förhandlingskort på något sätt att höja insatsen. Kan komma tillbaka till att höja insatsen sen. Sen så tror jag att man också kanske flyttar dit dem för att ha gjort det ifall det blir aktuellt. Sen så tänker jag att för de spekulationer vad de här trupperna innebär, så ska man ju vara väldigt tydlig med att de kan inte ockupera Iran.
Nej.
Alltså, eller det är liksom, och det är inte överhuvudtaget den typen av förband vi tittar på. Vi har väl egentligen tre olika typer av förband som jag tänker fyller lite olika roller. Vi har å ena sidan den här marinkårsenheten som är liksom lämpad för typ kusträder. Nu tänker du. Det kan vara att undsätta sina egna, evakuera civila eller liksom användas till den typen av saker. Eller då att snabbt gå in och slå ut något och sen så dra sig tillbaka igen. Och då pratar vi liksom inte om de här liksom jägarförbanden eller special forces grejer, som ju är lite det de har sagt att de kanske kan tänka sig att göra. Jag vet inte om jag tycker att det räknas som boots on the ground, liksom, att det är inte riktigt det man kanske föreställer sig. Utan då tänker du då som Operation Eagle Claw då, att de då ska åka in med helikopter i natten och så ska det göra en grej och så ska de försvinna ut igen med ninjor liksom.
Med uranet?
Ja.
Ja, fast det som jag, nu har jag bara läst någon artikel om det, så är det ändå så, de kanske måste åka in med sina helikopter och bygga en laddningsbana för flygplan. Okay. Mm. Och det kommer ta en vecka, så de kommer behöva hålla det här området ganska länge. Och liksom, och sen så måste de ha de här specialcontainrarna som man kan ha uran i, för det kan man inte bara stoppa i fickorna och dra igen liksom. Så att det är ändå...
Det är lite större grej.
Liksom. En lite större grej så. Men det är ju inte så att vi ska ta ett stort område och liksom hålla det permanent, utan det blir så. Vi ska upprätta någon sorts temporär bas, så.
Och det här kanske man då, om man då ska liksom spekulera vidare, så kan jag tänka mig att den här marinkårsenheten, har man tänkt att om man ska slå ut iranska sjömålsrobotsplattformar eller liknande saker kustnära liksom, den hade gjort sig relevant för det, eller ha den som backup vid kajen då. Medan 82 då, luftburna divisionen, eller den liksom enheten från den divisionen, den är ju mer en sån luftlandsätta, hålla tills resten av trupperna
inget kommer att etablera ett brohuvud någonstans.
Ja, men precis. Och de är väl väldigt väl lämpade för både då den här landa, bygga en flygplats, gänget
flyger ut uranet. Man måste ju säga att det låter ju väldigt dumt det här, för typ så här, ni ska gå runt där med uran medan ni skjuter på varandra. Ifall det liksom smäller, är det jättedåligt? Liksom. Ja, liksom, jag vet inte heller, jag antar att det inte är så knäppt dåligt, men det är lite trist kan det nog bli.
Nu har de ju trots allt liksom uran på sina stridsvagnar. Så.
Jo.
Nej, men den här 82 kan ju mycket väl komma att användas för att ta kargen till exempel.
Mm.
Och, eller kraggen, eller ni får ursäkta uttalet. Och det som jag tänker blir... Och att de kan vara därför som hotar. Men den går ju som sagt, den går att användas till mycket olika saker. Den är väldigt mobil, snabb. Den är ju lätt, relativt lätt beväpnad. Men det är väl också den typen av hot de förväntar sig möta. Och eventuellt då för att säkra upp en plats för att senare då gå in med de här bergsförbanden då. De går in efter de luftburna. Om vi då tänker att vi ska spekulera lite, eller om vi får spekulera lite hur det här då ska gå till, så tänker jag väl att jag vet, anfall mot den här ön då, för det är väl det som varit uppe då, är precis som du säger, tanken är någonstans liksom att ta den lite som gisslan mot Iran, för att liksom, om ni stoppar oljehandeln så stoppar vi liksom er oljehandel också på något sätt. Det finns ju mycket saker som talar emot det, bland annat så skulle ju det vara ytterligare ett otroligt hårt slag mot den globala oljehandeln.
Mm.
Det skulle också innebära att Iran med största sannolikhet till exempel försökte minera Hormuzsund.
Mm.
Det skulle också, den ön ligger väl ungefär 3 mil från den iranska kusten. Vilket ju också skulle sätta massa amerikanska soldater på en relativt liten yta. Det här är ju ingen jättestor. Nej. På så pass nära räckhåll att flera vapensystem blir liksom relevanta.
Alltså typ, kan man skjuta raketartilleri på den?
Ja, det finns ju raketartilleri med den räckvidden. Jag tänker att, kanske framförallt så tänker jag att man kommer börja med andra typer av drönare.
Ja.
Som är lågflygande till exempel, eller har väldigt små radio, liten radiosignatur. Det har ju varit diskussion om vilken inblandning Ryssland har i det här kriget. Och då pratar man ju till exempel om att Ryssland har, alltså då både så ren liksom information om våra amerikanska resurser finns. Det visar sig att Iran har haft bra koll på det. De har ju förstört en hel del ganska dyra, bland annat då ett sånt...
radarsystem, eller?
Ja, alltså sånt, vad säger man, signalspaningsflygplan. Som USA inte har så där jättemånga av. Som man har uppe så är det liksom som en ledningscentral. Global Eye.
Ja, okay.
Som Iran verkar ha prickat liksom.
När det var på marken då?
Ja, mitt i ögat. Så den blev rapporterad som skadad. Ja. Och så är det så.
Vad ska ni ha den till? Det bara ett flygplan.
Kan ha den här, det finns ju en sån godisaffär på gränsen upp mot Småland. Som är en sån flygplan. kan liksom sälja den och så kan man... Kan hon göra en härlig godisplanet eller någonting? Ja.
Skånes Fagerhult, va?
Ja, precis. Så. Ja, men, och den här då, den här situationen som liksom, då är det att Ryssland har gett information, men det är ju också någonting som Ryssland nu har ganska stor erfarenhet av. Och det är ju den typen av drönarkrig. Alltså både att de har gett dem information om hur man har använt Shahed-drönaren då, liksom. Men också som ju då Ryssland använder mot Ukraina. Men också den här då FPV, alltså handhållna drönar, små drönare, granatbestyckade drönare som släpper granater eller som helt enkelt kör in i sina mål och detonerar. Och det har ju Ryssland enorm erfarenhet av. Det är år av krig där liksom hela kriget sakta men säkert dras in till att vara någon typ av skyttegravskrig kombinerat med drönare. Och sanningen är att vi inte har några fungerande, det finns liksom ingen hard counter så att säga mot det här.
Är det därför hela fronten i Ukraina och Ryssland alltså är den här enorma killzonen liksom, där man inte kan vara utan att riskera att bli uttagen av en drönare? Och den är så vid att man inte riktigt har några konkreta frontlinjer längre, utan det är bara den där breda bältet liksom, på något konstigt sätt.
Och att få sätta liksom amerikanska soldater på en ganska isolerad plats mot en ganska öppen plats där den här typen av stridande sätter igång, det låter liksom för mig vara
ett suicidalt.
Operationellt och taktiskt helt vansinnigt. Alltså, helt vansinnigt.
Det är också
att ge Iran möjligheten till det de absolut mest behöver. Och det är döda amerikaner. För kan de börja visa upp riktiga förluster för USA, och då pratar jag inte om att det måste dö liksom tusentals, men det räcker att det dör liksom 100-200 amerikaner under loppet av en månad, så är det här en riktig... Alltså, då hade det blivit ett stort problem.
Det är ju bara då ifall vi sitter och pratar om vad man skulle göra från fastlandet. Men alltså, den här ön har ju också en stad liksom, med en befolkning på strax under 10 000 pers. Liksom. Det är inte heller bara att man landar där och så har man tagit den. Men nu vet jag inte alls vad Iran har för beredskap där. Liksom.
Hög är väl beräkningen att man har flyttat över jättemycket resurser dit. Det är väl med den typen av strid, med den hänsynslösheten som jag tänker att Trump ger dem tillåtelse till. Mm. Så tänker jag att
de kan göra det, ja.
Ja, att det kommer att bli en snabb...
Men det kanske inte går så snabbt. De kanske måste vara upptagna med att hålla på med det samtidigt. Absolut. Som det är liksom incoming. Mm. Alltså, det är inte bara en grej här, utan det är massa... Och jag menar, även i sådana strider i Gaza till exempel, så lyckas ju Hamas då och då döda israeler trots en enorm liksom materiell underlägsenhet eller så. Alltså, helt enkelt verkar det som en jättedum idé att lansätta massa trupper där.
Och det finns ju liksom andra alternativ som ju är fullt möjligt att USA också försöker spöra. Till exempel så skulle ju de kunna minera utanför den ön.
Just det.
I någon typ av omvänd Hormuzsund-situation där de blockerar den iranska oljeexporten. Liksom. Vilket kanske inte känns som det mest troliga scenariot. Utan vi befinner oss i det här läget där det liksom lite vad som helst kan hända. Och en av anledningarna till att lite vad som helst kan hända är att vi inte riktigt vet vad planen är.
Och en anledning till att vi kanske inte riktigt vet vad planen är kan ju vara att det inte riktigt finns en plan.
Nej, det är ju fullt möjligt att det är en av förklaringarna till situationen. Vi har ju hört de olika, det var de tre huvudspåren. Den ena är ju att Iran är som helst på väg att anfalla USA. Och att det här var liksom en preemptive förebyggande åtgärd.
Den förklaringen har vi hört, ja.
Ja, det är ju krigsmålet då.
Ja, okay.
Så att när jag tänker att då har man ju vunnit lite när Iran inte kan göra det.
Som de då inte har gjort och kanske aldrig skulle göra. Men man kan säga att man stoppar något innan det händer då. Liksom.
Exakt.
Ja.
Men då kanske man skulle bedöma att det målet liksom var lite uppnått. Mm. Alltså att det var liksom, nu har vi gjort det. Ni är de inte i position att attackera oss. Liksom.
Nej.
Den andra vi har hört är ju oljeproduktionsgrejen. Liksom. Typ, vi ska ha deras olja.
Man har också hört målet är att de ska öppna sundet igen. Ja, vilket ju är ett roligt mål eftersom det då hade varit lättast att lösa genom att aldrig inleda kriget.
Ja, men, precis. Ja. Och sen den tredje är ju den här liksom Irans förtryckta folk och liksom regimskifte retorik.
Ja, men och till det ska vi lägga då kärnvapen också som en fjärde. Vi ska se till att de aldrig kan skaffa kärnvapen.
Ja, problemet med den, för jag brakar in den i det första krigsmålet, okay, var ju att de lite har sagt att de redan har gjort det.
Absolut, ju. Men det finns ju lite problem med alla de här som gör att de inte känns trovärdiga, någon av dem.
Och i alla fall, två av dem, de, alltså inte den första utan de två andra, kräver ju troligtvis någon typ av marktrupper på något sätt. Eftersom att de har hamnat, USA väldigt tydligt har hamnat i det man kallar för eskaleringsfällan.
Vad är eskaleringsfällan för någonting?
Vad undrar du då? Jo, men det är så här att eskaleringsfällan är ett speltekniskt, liksom. Spelteknisk.
Spelteoretisk-teknisk.
Spelteoretisk-teknisk fälla som man kan gå i. Som helt enkelt bygger på att... Det är inte helt olikt mission creep. Alltså att du hamnar i ett läge där du vill uppnå ett mål. När du inte uppnår det målet så ökar du insatsen. Vilket då skapar en spiral där du... fortsätter att öka insatsen, vilket ju då gör att du vilket oftast resulterar i att du misslyckas mycket större än vad du tidigare eller vad du initialt riskerade att göra. Det finns bland annat en militärteoretiker, Bombing to Win tror jag boken heter, det är länge sedan jag läste den, diskuterar det här, vi har pratat om det i podden, som helt enkelt menar att strategisk bombning inte fungerar och liksom bombkampanjer fungerar inte, utan att USA hela tiden lockas in i olika bombkampanjer för att man upplever att det är liksom ett billigt, och då ska man då tänka i människoliv sett för sina egna.
Du säger amerikanska människoliv. Ja.
Alltså politiskt billig insats. Och så bombar man, och så när inte det fungerar, då bombar man mer, och sen fortsätter det liksom upp till punkten där man inte uppnår det, och då sätter man in marktrupper.
För man har investerat så mycket i alla de här bombningarna, att hur skulle det se ut ifall man bara gav upp försöket nu? Liksom?
Ja. Jag tänker att liksom, Trump befinner sig i den här eskaleringsspiralen just nu, och om inte den bryts ganska snart, vilket jag har lite svårt att se han lyckas med.
And did the CIA tell you that Ayatollah Junior's gay?
Well, they did say that, but I don't know if it was only them. I think a lot of people are saying that.
Alltså att bryta spiralen.
Alltså, ja, nu vet jag inte. Han har ju sagt många gånger nu, och den amerikanska sidan, att Iran förhandlar under bordet på något sätt, och att det inte är så långt bort. Och jag menar, just ikväll så har det också kommit något om att Irans president, alltså då inte Ayatollah, utan världsliga ledaren då, som inte har jättemycket makt men ändå liksom, sagt att om Iran kan liksom gå med på att sluta fred, givet att de får vissa säkerhetsgarantier då. Hur mycket man ska lita på det har jag ingen aning om. Och att just det här då, att Iran förhandlade ju med USA innan och var på väg att liksom komma någonstans, verkade det som. Och sen så bara börjar de bobba dem i alla fall, så att de är väl också väldigt försiktiga med att lita på förhandlingarna själva. Men liksom, ja, USA-börserna har gått upp 2,5% på detta rykte i idag liksom. Så någon sorts världsnyhet i alla fall att Iran eventuellt har sagt detta.
Ja, och en förhandling som resulterar i en återgång till en status quo på något sätt har jag svårt att se Trump gå med på.
Du tror inte de bara kan frama det som att kolla, öppnade sundet igen och vi har liksom bombat dem riktigt mycket. Så nu har de lärt sig en läxa. Och de kan aldrig ha kärnvapen igen. Alltså, sen så...
alltså det är klart de kan frama det, men folk kommer inte gå på
nej,
det.
Nej.
Ayatollah Junior's gay?
Men jag tror bara att det, tror inte det är kört att någon ska gå på att det här...
Nej, jag bara undrar om man har det i sig.
Mm, nej,
det vet jag inte. Och att pixelhexet har det i sig,
nej,
att backa ner nu.
Nej. Alltså, å andra sidan, det Trump verkar tycka allra sämst om är ju att börsen går dåligt. Liksom. Mm. Det verkar ju vara hans liksom, indikation för ifall han lyckas eller misslyckas. Det är inte så mycket...
Ja, då får man ju säga att det här är lite av ett misslyckande.
Ja, jo, precis. Och att det är därför han är sugnare på att avsluta det, även med en viss precis förlust. Liksom.
Och då är det ju att USA är ju den ena aktören i det här. Ja, och då tänker du kanske att Israel då ska fortsätta så här, det kriget mellan krigen grej och bara fortsätta bomba Iran lite då och då. Om de har gjort till exempel ja. I Syrien, där det bara var gjort att de bara bombade Damaskus.
Ja. Släppte lite bomber då. Ja. Alltså det kommer de väl ha möjligheten att göra med tanke på att mer av Irans radar och så utslaget redan för Midnight Hammer och så. Alltså de har ju, det är inte som att de inte har bombat Iran förut.
Nej, precis. Det finns ju en sak som pekar på att Iran faktiskt är vid förhandlingsbordet. Ansar Allah fortfarande inte... Alltså de har skjutit en salva mot Israel. Och det kom med ett liksom, tv-meddelande om att vi har nu gått in i kriget och så. Man får spekulera lite vad det som har skett där. Så skulle jag tänka att det är så att kommunikationen faktiskt har gått ner. Ansar Allah har liksom inte fått tydliga direktiv. Och att de själva har... avvaktat och sett lite hur det spelar ut sig. Och medan de nu har fått så visa att de behövde visa att de också är med. De hotar ju om att stänga Röda havet.
Och för de lyssnare som inte kan sina grupper som ett löpande vatten då, så rinnande vatten. Löpande, vad säger man?
Rinnande vatten.
Ansar Allah, det som populärt kallas hot i rebellerna i Yemen.
Ja, men precis, förlåt. Har ju också, alltså, uppenbart så behålls ju en eskaleringsmöjlighet från Irans sida. Från Ansar Allahs sida eller så från Jemens sida. Att de inte har agerat än. Vi har ju liksom händelser i Irak. De är inte jätteomfattande, men det händer. Och de har attackerat liksom amerikanska baser med drönare, med sådana FPV-drönare. Vi har ju att Hezbollah återigen befinner sig i kriget. Men Ansar Allah har inte börjat agera på samma sätt som de gjorde kopplat direkt till folkmordet i Gaza, utan har... Jag skulle säga beter sig på ett sätt som kommunicerar en ambivalens i hur de ska gå vidare.
Men är inte det för att sist så blev de också väldigt kraftigt bombade och slöt någon sorts avtal med USA väl? Mm. Om att de skulle sluta med det. Så de kanske inte bara vill bryta sitt avtal för de inte vill tillbaka till den vara utsatta för det. Det kan inte vara så enkelt.
Jo, det kan det ju vara. Men då, om de då har fått ett liksom av Iran, det är dags att köra ni om vi ska fortsätta vara
allierade.
Ja. För ett Ansar Allah helt utan Iran har ju också problem. Och de har ju också möjlighet att göra saker som har stor påverkan på världsekonomin där de visste tidigare, genom att till exempel attackera oljeindustrin i Saudi, vilket de inte har gjort nu. Men då skulle ju liksom ett nytt krig uppstå. Men om du tänker att, så jag tänker att man kan dubbelt, liksom, både den ambivalensen som du beskriver att de inte riktigt vet hur de ska agera än, men vi har ju också att det är ett eskaleringskurs som finns kvar.
Liksom, ja, visst. Att man har sparat på det för att inte bränna allting direkt. Liksom. Mm. Och så, att man kan också tänka på just USAs Tripoli och att det andra, 80 andra luftburna och sådär. Att det är liksom ett sätt att säga så, vi kan göra en sak till. Mm. Har du det här kvar där som vi kan göra en sak till? Liksom. Så att, och det kanske faktiskt också kan driva fram en deeskalering snarare då. Att båda visar det utan att använda det på något sätt.
För att som situationen är... Så kan ju inte heller, alltså det skulle väl vara om liksom den politiska kraften ur Irans ledarskikt bara går ur och liksom kapitulerar eller den islamska republiken upplöses eller någonting. Men för hur länge ska det här fortsätta med världsmarknaden också som det ser ut? Alltså för varje dag som går så förvärras ju liksom läget. Och hur många gånger ska Trump bara gå ut och säga att de har vunnit och att allt är super? Alltså det, liksom, det finns ju någon liksom punkt där det antingen måste eskalera. Eftersom att deras, återigen, amerikanska idén om att de ska kunna bomba sig till politisk och civil infrastruktur som kollapsar. Och att liksom revolution in military affairs har uppstått så att det liksom går att göra. Det är liksom, nej, hur lång tid kommer det ta den här gången innan de upptäcker? Jag tänker så, det är väl midterm snart på något sätt. Du som ändå har lite koll på amerikanska valet.
Ja, precis. Det är ju höst. Nej, alltså jag vet inte, min bild är ju bara... Borde demokraterna vinna, även ifall de är jävla sopor liksom, så borde det ju majoriteten i representanthuset i alla fall skifta till dem liksom. De här No Kings-demonstrationerna och sånt verkar ändå växa liksom och ändå också i typ klassiskt republikanska områden och så blir större och de här mätningarna med typ vad man är missnöjda med och så tycker ju folk att kriget är dumt och så liksom generellt och hela Epstein- grejen bakom det och så liksom. Jag har väldigt svårt att tro att republikanerna kan hämta tillbaka det här på något sätt. Alltså, vad för briljant move ska de göra då? Ifall Iran-historien är att antingen bara fortsätter vi till riktig världsekonomisk kris eller så får man göra en sån halv messyr att det blev inte så mycket av det här, men vi säger att vi vann liksom. Alltså, inget utav det verkar ju, tror jag, är en valvinnare, ifall man säger så.
Nej, jag förstår.
Maga-gänget som älskar Trump fortsätter älska Trump, för att det liksom har ingenting med någonting att göra, utan det kommer bara alltid fortsätta.
Eller? Precis, det är alltid så jävla bra bara. Liksom. Nej, men för att jag tänker liksom, man har ju hört Lindsey Graham väldigt mycket senaste senator, är han var, men inte minst med. Och han är ju en hök,
ja.
Deluxe liksom. Och han är väl en av få som är profilerade senatorer som är liksom ute och är bara så här, behöver vi skicka dit trupper så ska vi göra det. Och så han framför allt har varit inne på att gjorde parallellen till Iwo Jima, där han är så, det dog 6500 amerikaner för att ta den ön, och det var värt det.
För att?
Som är så... Bara, fattar du sjuk i huvudet i det?
Jo, men det...
Men för han känner man ju liksom, man hörde mycket av honom, han var ju väldigt mycket för kurderna.
Mm.
Alltså han var ju väldigt profilerad kopplat till anti-IS-kampanjen liksom.
Ja.
Han gillar verkligen inte muslimer.
Nej.
Och det cirkulerade en bild på honom nyligen där han var på Disney World.
Ja.
Samtidigt då som det här kriget pågår. Nej, men kongressen och liksom markoperationer och allt sånt där, det där är ju lite komplicerat. Det har ju gått ut en order om sån beredskapsorder till marinkåren liksom, och det är väl inget konstigt egentligen. Att ingen vet hur det här kommer att svänga. Och jag kan tänka mig att man ser till att de liksom är alla, liksom, allting som det ska för att kunna skeppa iväg folk. Men det känns ju verkligen liksom udda att läget så hänger i luften på det sättet. Och jag vet att man säger liksom att Maga-gänget hänger på Trump oavsett vad han gör. Men samtidigt har jag svårt att tänka mig att en fråga som man har varit så profilerad i, som de här krigen i Mellanöstern, att de skulle liksom med.
Ja, nej, jag tror inte det, för det är bara någon kult liksom. Men ja. Jag tror att den, alltså Maga i den märkelsen tror jag också är liksom inte mer än 30% av valkåren eller någonting.
Oj,
liksom.
Ja, det är ändå
nästan mycket, ingenting.
Det är nästan ingenting, det är bara Sveriges största parti.
Jo, men det räcker inte för att vinna val liksom.
Nej.
Eller så. Så tror jag. Utan alltså att Trump har vunnit val förut är att även de som inte är så många galningar röstar på honom. För att så, jo men han är bättre på ekonomi eller, ja, jag gillar inte det här bögiga liberala heller liksom.
Ayatollah Junior's gay?
Ja, precis. Men tror du liksom att, tror du på den teorin om att det handlar liksom om ett Bush-moment för att vara det Trump försökt få till?
Om 11 september?
Ja, men liksom att, nu händer ju kriget i Irak lite sen, att han gick upp i polserna ganska kraftigt i samband med krigen.
Jaha, det visste jag inte. Alltså, 11 september vet man ju såklart att han röstade i polsen, men i Irak så gör han det också. Ja.
Har jag för mig, och att det liksom, man pratar om att han försökte liksom få till en Bush-effekt liksom på...
Det har jag inte hört, jag tycker det låter som en helt annan situation, så jag...
Ja, men precis. Men, och att det blir igen den här, man vet inte, är han bara komplett jävla dum i huvudet?
Nej, det är han galen.
I think a lot of people are saying that.
Alltså för de här, krigen med Iran är ju speltestade liksom, i väldigt stor utsträckning.
Hur skulle det gå för att försöka invadera Iran?
Ja, men liksom det här, ett krig med Iran liksom, och det är ju liksom, och de analyser man läst av den typen av speltest, det är ju liksom det som händer nu. Och man bara tänker att det borde vara så många människor som bara sitter där och säger, ja, jag har ju lagt hela min forskningskarriär på det här.
Kommer fram till att det här ska vi inte göra.
Ja, eller ska vi göra det så måste vi vara beredda på att det här händer.
Ja.
Och sen känns det inte som att USA har varit, eller Trump då specifikt, har varit redo. Och det fascinerar mig djupt. Liksom, att...
Ja, nej, men jag tänker verkligen att det är så hälften... Trump bara agerar på impuls, hälften Israel pushade för att det här skulle hända liksom. Jag tror inte det finns någon magisk så riktigt bra plan som egentligen vi inte ser och kommer hända, eller som misslyckas av något skäl som vi inte förstår liksom.
Nej, men det är kanske det som förbryllar en är att det är så pass liksom open-ended, alltså att och det är den här eskaleringsfällan liksom, att det finns ju ingen så här, när tar det här slut? När är det klart? Vad är det ni förväntar er ska hända? Är det så Venezuela skadad på något sätt att de tänker att utfallet skulle vara detsamma? Liksom?
Men finns inte en parallell med Putin och så då också? Liksom, att när man har byggt upp den här apparaten runt sig som är bara yes-men liksom, för att alla andra åker ut. Leds, och så har man har lite wins i bagaget då, typ Venezuela eller då Georgien eller någonting. Då tänker man att det här, då tror man på sin egen idé om att det här är en veckas operation. Liksom.
Mm. Jag har fattat någonting som ingen annan.
Ja.
Det är så lätt. Liksom.
Och kolla hur mycket makt jag vet att jag har. Liksom. Det är bara, jag kan använda den och så kommer det funka. Liksom. Och så gör det inte det. Och så är man fast.
Alltså, vi har ju ett par liksom så intressanta saker som har skett då i samband med det här. Liksom, att, återigen, att man får känslan av att man riktigt hade planerat det här. Bland annat har man ju de allierade, liksom, de beskriver det med NATO. Att det är att de uppenbart liksom är arga. Att så här, Mark Rubio har varit ute och varit så här, vi kommer få liksom utvärdera våra militära samarbeten efter detta. För det visat sig att många länder inte vill ställa upp för oss som man kan förvänta sig med NATO. Eller så här, ni har i ett halvår liksom hotat en annan NATO-medlem att ta territorier för dem med militärt våld. Vad pratar ni? Alltså, och att man då inte har förankrat det. Och jag menar, det är ju som den här helt absurda, är det Japans premiärminister som Trump sitter tillsammans med? Och är så, varför berättar ni inte det här?
Alltså en reporter frågar under deras pressträff liksom, varför har ni inte berättat för oss att ni skulle göra det här? Och då säger Trump,
jag berättar inte allting för alla och ni vet ju att det är viktigt med överraskningar. Ni berättar till exempel för oss om Pearl Harbor.
Ja, vilket... Alltså blir det bara så riktigt konstig stämning.
Ja, det är ju som att säga till en tysk liksom, så, ni berättar ju inte för oss om blitzen. Så att, alltså, det är ju fullt möjligt. Det är fullt möjligt att USA inte har någon plan. Frågan är då, har Israel inte heller någon plan?
Men Israel har vi väl sagt att vi tror är ganska nöjda med att det bara är kaos.
Ja, att de bara säger så, ju längre tid vi kan få USA bara vara med på det här.
Ja.
Men deras ekonomi måste ju också skadas enormt av det här som ett exportland. Liksom.
Tror du att det är så mycket export går? Ja, du menar för att oljan är dyr liksom? Ja, ja. Kanske.
Men de är ju kaplan att köra vad fan de vill. Ni i Libanon då till exempel, där man tar allt mer mark. Folk mot Gaza är det ingen som pratar om.
De har sett någon ny lag nu om att...
Man får avrätta Palestina, ja. Vilket också är så. Den enda demokratin i Mellanöstern.
Jo.
Fira med champagne.
Ja, precis. Ja, men det är inte bara att man får avrätta palestinier, utan det är ju att lagen säger specifikt att det är de man får avrätta och inte israeler. Liksom.
Nej, precis. Det låter konstigt man säger så att man får avrätta palestinier. Men det är,
alltså,
det är faktiskt det lagen.
Ja, säger vi, inför ett dödsstraff bara för en grupp. liksom. Jo, precis. Så hur kan man säga att det inte är apartheid? Liksom, vad är argumentet? Men nej, det är ändå många som är ute och försvarar detta i social media och tydligt.
Nej, men då, så det kanske är bara så att Israel då fortsätter mata USA med tanken att det här kommer gå. Ger vi det bara längre tid. Det var väl också den här bombningen av gasverk i Iran som Iran svarade på med att bomba LNG-produktion i Qatar, om jag inte missminner mig.
Alltså, grejen var väl att bara de här gasfälten är väl i vattnet mitt emellan liksom. De är väl i Persiska viken typ.
Mm.
Så att det är liksom samma gasfält.
Okay, men
det är... Och så bombade Israel på den iranska sidan och då bara bombade Iran på andra sidan liksom. Så här, ja.
Och då var Trump ute och var så här, det här ska vi inte hålla på med. Nej. Vi har sagt till Israel att det här ska inte, det här får ni inte göra liksom. Nej. Så att det är väl också den, det verkar finnas motsatta intressen på något sätt.
Ja.
I det här kaosskapandet kontra då vad fan nu planen är liksom, mer än att plocka en big win över Trumps del liksom. Då behöver vi ta avrunda detta fria spekulationsavsnitt med ny teknisk utrustning. Vi lovar med go-avsnitt, förhoppningsvis har vi också fått ordning på den
tekniska utrustningen. Ja, och det är, som jag förstår det, så betyder de här olikfärgade lamporna på sidan att vi kommer kunna lägga in sådana förberedda ljud och bara trycka på knapparna så låter det. Det tänker jag att vi kan jobba mycket med, va?
Det tänker jag också. Ja. In absurdum. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat.
Tack så jättemycket.
Man kan följa oss på sociala medier. Jag skriver framförallt på Blue Sky. Där heter jag Martin Hansson.
Man kan följa vår Instagram, eld.och.rörelse.
Man kan följa oss på Facebook. Där heter vi eld.rörelse. Bli gärna patroner så vi får in lite cash money.
Bli gärna det. Tack och hej.
Tack och hej. Hej, hej.
Information från producent Kalle. Från och med nästa avsnitt kommer jag fixa att inställningarna på det nya ljudkortet så ni slipper att Martins röst går in och ut. Det hade kunnat lösas med att träna Martin att prata rakt in i mikrofonen, men det har jag sedan många år gett upp på.
Ayatollah Junior's gay?